Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jag är säker på att de absolut flesta barnmorskor som jobbar på förlossningen har haft samlag tidigare. Absolut. Och har liksom sett några könsorgan i sina liv. Ja. Och många tror jag också, om man bara skulle vara ärlig och säga, skulle också kanske säga att ja, det låter som en jättebra idé. Använd de resurser som du har.
God dagens kära lyssnare, jag hoppas att du mår riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Det är graviditet och förlossningar och sånt kul som står på schemat. Och den här veckan ska vi snacka lite extra om bland annat hemförlossning och det här väldigt spännande ämnet orgasmic birth. Innan dess så vill jag passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett bra gäng föräldrar och blivande sådana som hjälps åt kring allt möjligt. Allt från förlossningstips och förlossningsdrinkar till vad sjutton man gör med sina små barn som vägrar äta, sova, bajsa, ja vad som helst. Det är en supergrupp helt enkelt. Men nu över till veckans gäst som ingen mindre än sjuksköterskan, doulan, poddaren och influensen och Pokwa Britton. Också känd som Curly Doula på det här internet. Och Pokwa har ju också en podd tillsammans med syrran Asabia här på Acast. Och Asabia, ja men hon har ju också varit gäst här i podden. Inte mindre än 2 gånger faktiskt. Så lyssna gärna på det också efter det här vet jag. Men nu över till Pokwas berättelse och jag måste säga att jag blev helt tagen av både hennes story och av hennes liksom närvaro och aura. Hela jag blev bara helt lugn och faktiskt sugen på att föda med barn. Otrolig förmåga att få sig att känna sig trygg har hon. Och här är hon, Pokwa Britton. Låt oss nu snacka förlossning. Det är så mysigt. Vi har Freddy här i studion som äter lite och gosar. Det är alltså världens gladaste bebis. Jag har aldrig träffat en gladare bebis.
Det är jätteroligt. Det
var 2 månader ligger han liksom. Eller, du sa att han redan vid 2 veckor började skratta.
Nej, men för 2 veckor sedan. Så då var han bara 1,5 månad. Ja. Så han började le. Och sen så var det som att några dagar senare så bara...
Ja, för han mötte mig med ett gapskratt här liksom. Och man bara, jag har aldrig sett ett så litet barn skratta.
Och nöjd med livet.
Lick och gullis. Så fin. Men du sa också precis nu innan vi satte på play, eller spela in knappen, att det känns som att det är så länge sedan du födde barn. Och, lilla Freddy är 2 månader.
Ja, det är liksom ingenting. Men jag liksom tänkte på hur kändes det att vara gravid? Ja. Jag kunde liksom inte... sätta mig in i det. Jag kommer ihåg att jag hade lite ont i ryggen typ. Och det var inte så smidigt att komma upp och ner. Men det är svårt. Alltså hur snabbt det ändå går till att man bara, japp, nu är det så här istället.
Just det. Hur man bara anpassar sig.
Och ställer om. Och också så här, de här första dagarna efter han kom. man hade liksom lite ont och man var trött och det läckte något ofantligt mycket från mina bröst hela tiden.
Mm.
Men allt det där, alltså det läcker fortfarande men var inte lika mycket.
Men det är också enklare att hantera efter ett tag när man har fått lite liksom rutin på saker.
Exakt.
Men ja, det där är ju, och det är ju någonting som man skulle vilja att alla förstagångsföräldrar på något sätt skulle förstå, mm. att det går rätt snabbt mellan de här faserna som känns skitjobbiga. Exakt. Eller liksom, oh my god, ska det vara så här för alltid?
Ingenting varar.
Nej.
Varken det som är bra eller det som är dåligt.
Så är det ju.
Och det kan ibland vara en sorg förstås, mm. men ganska ofta var en tröst.
Ja, verkligen. Men lite sorg kan jag känna, apropå det här som du sa om att du inte kan förminna hur det var att vara gravid. Att jag skulle så gärna, jag skulle nog kunna betala mycket för att få sitta och klappa lite på min mage igen. Och känna rörelserna och liksom...
Lite sparkar.
Ja, men kanske bara för några få dagar. Alltså liksom bara få känna den känslan att ha en mage igen.
När man kollar sig i spegeln och bara, gud, det där är jag. Jag har liksom bara transformerats till den här S-formade människan.
Ja, men det är ju liksom, jag är inte särskilt religiös på något sätt, men det är ju någon slags gudomlig state ändå. Sorry
magiskt.
Alla ni som lyssnar nu som mår skit i graviditet. Jag förstår att det inte alltid känns som det. Men så här, efterhand kan man verkligen... jag kan verkligen förstå varför det blir sån... sånt skimmer om en graviditet på något
vis. Tänker att även om man mår dåligt så tänker jag att de flesta förhoppningsvis kan väl hålla med om att det är otroligt att man liksom gör en människa i en annan människa.
Mm.
Alltså hur många gånger man än ser det och hör det och liksom att man fattar på något sätt men ändå så bara, va, gud, en ny människa är gjord i en annan människa.
Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Är det det som gjorde att du också ville gå in i doula-sfären?
Nej,
curly doula.
Exakt. Nej, jag tycker födsel är kul. Alltså missförstå mig rätt. Men det som jag tycker är liksom kanske bland det bästa, det är ju det här, det jag tycker om att vara ett stöd. Jag har varit sjuksköterska som sagt sedan jag var liksom 21 år.
Mm.
Så det är ett tag nu. Och det roliga med det tycker jag är liksom att träffa människor, att kunna finnas där för människor och liksom hjälpa människor, hjälpa sig själva.
Mm.
Och hjälpa dem som, jag gillar också att hjälpa dem som inte kan hjälpa sig själva, för så är det ofta också i vården. Plus att det är något som händer när någon föds och när någon dör. Det pratar jag om, det känns som hela tiden. Men just att vara där på livets kant, det är ju något alldeles extra.
Mm.
Och har man gjort det någon gång och känt att man har varit helt närvarande, då kan jag liksom inte se hur man inte skulle vilja göra det om och om igen.
Mm.
Jag har älskat att jobba med palliativ vård, alltså med döende människor. Jag älskar också att jobba med folk som ska föda.
Mm. Wow.
Jag känner verkligen att det har hjälpt mig så himla mycket i min vardag också. Att jag tänker ofta på att gud, jag lever.
Mm.
Jag mår så bra. Och jag känner att jag får så mycket ut av livet tack vare liksom jobben som jag har.
Det här är ju väldigt intressant. Jag tror att väldigt många av oss, inklusive jag själv, lever i någon slags förnekelse kring döden.
Mm.
Och vill inte ta i det. Vill inte tänka på det. Vill liksom få panik av bara tanken. Vilket ju kanske väldigt mycket gör att man... Ja, alltså att leva i förnekelse överlag är ju sällan att leva fullt ut, så att säga.
Exakt.
Så det där är ju väldigt intressant.
Det är ju något såklart. Alltså det är ju något som händer när man är nära döden. Så man har ju hört många, alltså om man varit sjuk själv och bara såhär, nej men nu ska jag leva livet till fullo. Eller om man har tagit hand om någon som är väldigt sjuk eller något sånt där.
Och
det är ju något när man om och om blir påmind om att det här tar slut.
Mm.
Det jag har, det är nu. Och det är ju precis lika sant liksom under en födsel. Det jag har, det är nu. Jag vet inte vad som kommer komma. Det jag kan göra, det är att fokusera på det som är.
Mm.
Och ta ett steg i taget. Det gäller under graviditeten och det gäller liksom under själva födseln. För att man har liksom ingenting att vinna på att tänka sen. Jag ska göra det där sen. Det här kommer hända sen. Livet händer just nu. Mm. Och jag tror många skulle behöva påminna sig själv om det. Alltså till vardags.
Mm. Verkligen.
Jag känner att jag får ut väldigt mycket av det. Även om bara nu titta på det och bara, nu sitter jag här med Nina. Mm.
Precis så tänker jag nu. Och bara känner en djup tacksamhet i det.
Det är härligt.
Och det här är någonting som jag vet att jag måste jobba på. Nu blir det värsta terapisessionen. Men just det med tacksamhet för det man har här och nu. Och njuta av det man faktiskt har. Istället för att tänka, nästa, för sån har jag alltid varit. Nästa steg, nästa månad, nästa ska vi göra det. Längta tills vi är där, för då är vi färdiga med det där. Mm. Alltså,
ja, och det är ju en balans hela tiden. För det är klart att man kan sträva efter andra saker eller drömma och sådär. Men i alla fall för mig så att jag måste göra det lika mycket som jag tänker på det som är. Och också det hjälper så himla mycket med stress någonstans. För att om jag bara säger, men nu sitter jag här.
Släpp det där som kommer sen, precis.
Och då sitter jag här och tänker på att jag är här. Då är det ju bara det som finns.
Exakt.
Och det här är inte särskilt stressigt.
Nej,
att sitta och fika och amma och prata om liksom, livet.
Verkligen. Du har också en väldigt behaglig röst. Slås jag av.
Tack så mycket.
Det känns som att du skulle kunna bli någon sån här... du kanske är för ung för att komma ihåg tv-serien En röst i natten. Som var så här... alltså det här är 80-tal liksom. Men då var det, men typ som Karlavagnen på P4, du vet, när man, folk ringer in och så pratar man om livet och saker som händer. Och så var det liksom bara den här liksom programledaren som bara var sån här. Ja, men det var, jag får den känslan röst av dig. Lugnande röst och liksom klok. Och,
jag vet folk som har sagt att de har satt på... alltså något poddavsnitt innan de går och lägger sig.
Ja, men jag kan verkligen tänka mig det. Alltså vi har också den där lite lugnande rösten. En passus, ursäkta. Det blev en parentes.
Men det är härligt att höra.
Ja, men det är en fin egenskap på något vis. En lugnande röst. Det är bra också i ditt yrke, tänker jag.
Det är det verkligen.
Du, vi ska... gå lite bakåt i tiden. Hur tänkte du kring att bli förälder? Vad hade du någon plan liksom för hur det skulle bli eller vilken ålder eller du vet sådär?
Ja, alltså jag tänker på något sätt att jag tänkte kanske när jag är 27. Det känns som att så här, det är en bra tid, men när jag var 26 blev jag gravid för första gången. Och då var jag, hade jag precis gift mig med min man. Och jag kände bara att nej, jag kan absolut inte vara någons förälder. Så då gjorde jag abort. Och sen...
Hur var det då? Kände du att göra abort?
Det var faktiskt ganska tufft. Ja. Liksom, jag visste ju det här, jag ville inte. Klart att jag liksom tänkte några vänder. Men min spontana känsla var att jag ville inte. Jag ringde liksom in till sjukhuset innan jag ens hade kissat på stickan. Och hon bara, så när... tog det testet. Jag bara, jag har inte gjort det än, men jag vet att jag är gravid. Hon bara, okej, ring tillbaka sen. Men sen när jag hade bestämt så är det klart att man tänker, nej men är du säker? Jag har ju min snubbe som jag vill vara med och jag har ett jobb och en lägenhet och du vet, allt det där runt omkring.
Allt är fixat.
Ja. Jag kände ändå att nej. Jag vet att tiden liksom inte är inne. Så det var tufft men rätt. Och så kanske när jag blev 28-29 då började vi prata om att skaffa barn. Och då har ju min man som sagt, han har ett barn sedan tidigare som han fick när han var 21. Så han var så himla ung. Så jag tror att han kände väl först tror jag att han sa typ att nej men orkar jag verkligen börja om. Och sen så när han var lite sugen då var jag bara såhär, nej inte just nu, nu okay. Och så höll vi på såhär fram och tillbaka och sen bara, nej men vet du vad, nu är jag 29 år, nu gör vi det här.
Får jag fråga bara, förlåt innan du går vidare, just när man har är tillsammans med någon som har barn sedan tidigare, då är det ju ganska lätt att det blir liksom, nej men gud, jag vill ju ha barn
Och sen att den andra, fast jag har ju redan gjort den här grejen. Jag är inte sugen på fler eller så. Var det någonting som ni diskuterade innan ni gifte er någonting? Eller kom
nej, jag friade efter en månad. Så mycket grejer hade vi inte kunnat diskutera. Men liksom, vi pratade väl om det ganska tidigt. Och här tror jag han fattade att jag ville liksom ha barn. Det var svårare andra gången. För då sa han, jag vill inte ha honom. Jag har två barn.
Just det. Liksom. För man blir det ju ojämnt liksom, på
absolut.
Det viset.
Absolut. Och också så här, gud, han har varit förälder 15 år. Exakt. Det är liksom lång tid. Jag förstod ju honom också liksom, någonstans. Men jag kommer att vi gick i parterapi. Och då var det ändå som att hon var så här, ja men är det så att du kanske vill ha barn nu för att det inte är så bra mellan er och att det kanske kommer lappa ihop. Och då blev jag ju jätteförbannad och bara, vågar du säga så? Så gick jag hem och bara, ja det är nog så. Och så då typ la jag det åt sidan. Och så kanske vi gick ett halvår och så satt vi och käkade middag och då sa min man att bara så här, men vet du vad, du vill och jag tycker det känns okej. Men då gör vi det omedelbart. Så då tror jag dagen efter så tog jag ut min spiral.
Okay.
Och så blinkade jag så är jag gravid. Typ så var det faktiskt. Så det har varit liksom lite olika. Men det är ju något annat. Och som vi snackade lite om tidigare. Det är ju ett brett spann på våra barn. De är 15, 5 och 0. Så de har liksom väldigt olika behov. Och det är väldigt roligt på ett sätt. Och mycket lättare också på ett sätt. Alltså 15-åringen kan ju passa 5-åringen. 5-åringen också hjälper ju till liksom, och hjälper till med nappen i baksätet på bilen hela tiden. Ja. Eller liksom titta på honom när han ligger på golvet. Sådär.
Man har ett litet team liksom.
Ja, så det är mycket lättare. Men också att så här, ni behöver helt olika grejer.
Ja, exakt. Behoven totalt. Ja.
Och ibland kan man ju känna att man blir trött.
Ja, för så. Men typ bara så här, åka på semester.
Nej. Jag har inte åkt allihopa, alla tre än.
Alla vill olika. Okej, 2 månader kanske inte har så mycket.
Han har inte mycket att säga till. Men där är ju andra grejer liksom att hålla ordning på. Men vi ska ju åka, vi kommer åka på semester i september. Mm. Och då åker vi ner med 2 barn. Men sen så kommer 3:e barnet. Då får vi se hur det blir.
Den ena vill på lekpark eller lekland. Den andra vill bara ha sovmorgon till 12.
Nej, alltså, jag antar att vi kommer att få dela upp oss. Ja. Liksom.
Ja.
En får vara med de små. Och en får... Men jag måste säga att alla barn är faktiskt väldigt bra på att anpassa sig. Och de tycker om varandra. Mm, och vill liksom umgås med varandra.
Det är det viktigaste.
Ja. Ja. Så jag drar man till stranden, då tror jag att alla kommer vara glada.
Ja.
Kan de göra hur mycket eller lite de vill. Vi hoppas.
Du, det blir säkert bra. Men du blev gravid där. 28-29 någonting.
Precis. Ja. Just det, ja, jag blev gravid när jag var 29. Ja. Och sen så skulle hon ju komma hon skulle komma innan min 30-årsdag. Okay. Och jag hade liksom visualiserat hur jag höll henne i handen och ett champagneglas i andra handen och fyllde 30 och allt var frid och fröjd. Men ja, man har sett bilder från min 30-årsdag och jag är absolut jättegravid och väldigt besvärad av det kan man säga. Alla bilder ser så sur ut.
Bara att det ska vara.
Nej, men alltså också att säga, men jag hade ju min bild och nu ska jag sitta här och dricka bubbelvatten. Medan alla andra var så glada i hågen.
Mm.
Så kom hon 4 dagar efter min fest.
Senröven.
Verkligen, det var de båda två. De tog sin tid. De var klara när de var klara.
Ja, men de är lugna och tillfreds.
Och då tänkte jag liksom att jag tar det som det kommer. Jag tror att jag började läsa att föda. Jag läste 15 sidor. Sen bara, men vet du vad? Det här, jag läser ju, kroppen kan det. Det kommer gå jättebra.
Ja.
Jag behöver inte veta något mer typ. Och jag älskar ju sjukhus. Jag litar på att de sköter det här. Och det gick bra liksom. Men det var ju det här med att jag höll på där hemma. Och när ska jag få åka in? Och när ska jag få åka in? Och kunde liksom inte slappna av. För att det var hela tiden liksom, jag vet att det är en nästa fas. Alltså att jag måste ta mig härifrån. Jag vill ju bara vara där jag skulle föda.
Just det.
Och så kom jag in som, du är bara öppen en och en halv. Besvikelse. Ah. Enorm.
Ah.
Ja, men det här är liksom...
Hade du mycket ont då, eller?
Jag hade ont ju. Det hade jag verkligen. Liksom. Jag hade ju inte tränat på någonting. Jag var så här, ah, så, nej, slappnade jag av. Det, ibland tänkte jag så här, ja, nu försöker jag slappna av. Och min man säger att jag såg rätt avslappnad ut.
Mm.
Men jag kommer ihåg inom mig att jag var... Alltså jag var så spänd. Mm. Att det var helt sanslöst.
Mm.
Och de bad mig gå på en promenad.
Mm.
Och tänkte, ja, men gud, det är så kallt. Och så jag bara, okej, men när kan vi komma tillbaka? Ja, men kom tillbaka tidigare som 2,5-3 timmar. Fan, jag var redo att ge en örfil.
Oh.
Så besviken. Men det gjorde jag inte, utan vi gick ut och jag grät halva tiden. Tufft. Man stannar och bara, okej, promenera lite till. Så varje gång jag är i Tantos så tänker jag på det faktiskt. Bara, gud, hur lätt och ledig jag är nu när jag går här.
Och njuter du extra
mycket när du går. Ja, det är verkligen. Ja, och så när jag kom dit så var hon bara så här, ja, men 3, det är väl det, typ. Han bara, ja, okej, liksom. Och sen så var det som att så fick
jag... Men fick du stanna då, eller?
Ja, då fick jag stanna. Ja. Och det var ett stort rum och en väldigt fin sak på SÖS. Det är ändå nu liksom att det är ändå stora, fina, liksom, fina, men jag menar, luftiga rum och ganska liksom härlig utsikt kan det vara och sådär. Så det gör jag igen. Det kommer jag ihåg att jag kände att det här känns ju härligt och sjukhus, det är ändå mysigt. Men personalen var helt okej. Okay. Liksom, de kom in och de gick ut. Och det var ju vaginala undersökningar i tid och otid och det var lustgas och jag var helt hög. Liksom. Jag kommer ihåg att jag sa det också, bara nu vet jag knappt vad jag säger, men jag kan liksom inte vara någon annanstans, för att det, när man håller
exakt
krampaktigt i den här, så jag kunde inte röra mig i rummet heller. Något vidare.
Det blir en sån livboj.
Verkligen, det känns som att det var det enda jag hade. Min man var ju där, absolut, men jag liksom var ju verkligen inne i mig själv. Tills de sa att men först tog de hål på hinnorna, så var det mäckigt och då var det mera CTG och sen så sa de, ska du inte ha en epidural och bla bla bla. Okay. Och så det blev liksom det ena. Jag tror att jag hade inte bett om någon av de här sakerna om de inte hade frågat. Men
hade du funderat över smärtlindring inför alls?
Jag hade
eller?
Bara tänkt att så här, jag tar det som det kommer. Liksom. Och jag tyckte, men det var ju sant, jag kunde ju liksom inte slappna av. Utan liksom, jag bara böjde hela kroppen liksom, som en ostbåge såg jag ut. Men och jag var verkligen, alltså jag kände verkligen att gud, det här är så primalt allt som händer nu, att liksom, jag blundade hela tiden. Jag sa till min man att jag vill liksom se dig, men jag vill inte höra dig. Jag ringde inte aldrig på någon personal. Jag ville liksom bara stå i ett hörn. Och det finns några bilder. Och då står jag ju liksom längst med väggen hela tiden och blundar.
Du är verkligen alltså, som ett djur.
Ja, som ett djur. Man bara, och det var ju,
man vill gå iväg liksom.
Man vill gå iväg. Och det var ju så mycket grejer som jag önskar jag hade vetat då. Att så här, tänk om någon hade släckt lampan till exempel.
Just det.
Det hade kunnat vara en idé. Men liksom lampan, alla lampor var på och så här. Det var inte optimalt. Men det gick ju ändå. Jag fick epidural. Jag fick vänta i 2 timmar. Och när de väl hade sagt epidural. Och så kom det ingen. Då kom jag åt att jag bara, nej men, nu hade jag ju liksom räknat med att så här, nu ska det inte kännas något mer. Och så vänta och vänta och vänta. Och så till sist kom de och då... Den satt bra, tyckte jag. Det var det här när man vaknar upp i bubblan och bara, nej men gud, hej Andreas, här är du. Kan du be om en macka? Och typ så här, som att jag fick en liten skjuts av energi. Men sen kom smärtan tillbaka, men någon annanstans. Och jag tror att jag kände att så här, det här känns ändå okej. Jag fick vakna upp lite grann. Jag fick äta och nu bara känner jag sjunker ner i det här hålet. Bara att smärtan förflyttade sig från att känna sig i ryggen till att känna sig, jag vet inte hur ingående man ska prata om det, men att jag fick, som jag kan få innan jag ska få mens, alltså kramp i röven. Och det var rövkramp deluxe. Det var fan fruktansvärt. Och jag tror, jag har inte hört om någon annan som har haft den sensationen tidigare, så jag vill inte att någon ska bli avskräckt.
Men kan vara bra att bara få höra att det finns, liksom, att det kan ske.
Precis, jag tror att det var väl kanske att det blev bedövat i ryggen som gjorde att jag plötsligt kunde ju känna det här. Det kanske var det. Båda två hela tiden. Men när det ena gick över, då var det andra väldigt prominent.
Fattar. Och det, fanns det någon, alltså något sätt att få hjälp med det? Liksom?
Jag bad liksom inte om hjälp. Nej. Jag tänkte bara att det här, nu, jag tar det här bara. Ja. Som det är. Och sen kom jag ihåg när jag plötsligt kände att jag hade lagt mig och vilat. Och den här första kristverken och bara wow, vad var det där? Jag kommer fortfarande som en av de mest liksom ändå glädjefyllda stunderna i hela mitt liv. Mm. Jag bara, gud, nu har det liksom, nu är det nästa växel. Mm. Och så tänkte jag bara, men jag säger ingenting. Är det här, är jag helt, är det här, kommer det här fortsätta? Och så kom en till och då bara, Andreas, nu tror jag att det hände. Så ringde jag på klockan. Om någon gjorde som man inte ska göra, om så att nej, men det där är nog inget. Och kollade inte, frågade ingenting. Och jag bara, men jag kände ju. Och så fick jag en till. Och då sa hon typ att aha, ja okej, okay, ja, men vi kollar typ.
Men vad fan, jävla konstigt. Varför kan man inte lyssna och lita på patienterna?
Men ge, eller liksom, åtminstone kolla kvinnan. Alltså ja. Om jag säger att det är så... Ja. Jag orkar. Jag blir irriterad när jag tänker på det. Men,
det förstår jag verkligen.
Men så fick jag... Och jag kunde ju känna väldigt bra, men jag blev ändå väldigt ledd i kristverkarna. Och det här med att vara tung i rumpan. Det, jag kunde liksom, och det är väl kanske delvis på grund av epiduralen. Att jag kunde liksom inte... Liksom få kontakt riktigt med musklerna som är liksom, eller perineum, jag kunde liksom inte känna det riktigt. Mm. Men det jag kommer ihåg var att jag min visualisering var på gymmet och jag kunde bli så irriterad när jag såg det mycket bröliga snubbar som ska liksom skrika för att visa upp sig. Så då gjorde jag tvärtom, att jag blev bara knäpptyst. Mm. Och det finns inget rätt eller fel, men jag menar, vill man låta så låt. Men i mitt huvud var det bara som att så här, håll kvar all energi inom dig så att du kan få ut det här barnet. Kom att jag tog i som fasigen helt enkelt. Och de var bara så här, oj, det här, nu händer det grejer. Och så hade vi bestämt att min man skulle ta emot henne, vilket han gjorde. Och det var så himla... Jag är så glad att vi bestämde oss för det. Och jag vet att han också är så himla tacksam. Det måste vara så...
Jättestort.
Ja, men så stort också. Så speciellt att vara på sidan om en hel graviditet. Och åtminstone kan han vara ju bara så här, men jag höll henne. Jag var den första som höll henne. Jag var den första som såg henne. Och att liksom, han är så tacksam för det. Och jag är också tacksam för det. Och hon mådde bra och... det gick ändå bra. Så fick jag sy, kom någon barnmorska som sa också, jag säger det här bara för att jag hoppas att vårdpersonal lyssnar. Alltså, det här är väl inte så farligt. Alltså när jag skulle bli bedövad. Men när man precis har tryckt ut ett barn. Jag önskar, det enda som jag kände direkt att det här blev inget bra, det var att jag kände att jag får ingen chans att bara samla mig lite grann. Det var ju direkt det skulle torkas och sys och städas och fixas och donas. Och sen så, men nu ska vi sticka i skinkan. Och liksom jag hoppade till bara när de skulle liksom trycka där med fingret. Och då att få höra att så här, men du har ju precis tryckt ut ett barn. Det är just därför, förstår du?
Det är just därför som man bara vill andas en sekund.
Ja,
liksom.
Och jag vill liksom inte bli tryckt någonstans i hela det området. Jag vill inte bli att någon ska trycka på min kropp överhuvudtaget.
Exakt.
Liksom.
Och också det här liksom att säga något som du borde känna. Alltså så här, det är väl inte...
Säg inte till mig.
Nej, men precis. Säg inte till mig hur jag ska känna kring det här.
Det är så sjukt. Och också, det är ju ingen hjälp. Alltså nej. Någonsin i vården att säga till någon att så här, men gud, du har ju varit med om värre.
Precis.
Om jag tycker
det är
obehagligt.
Känner det jag känner så känner jag det.
Ja. Alltså verkligen, håll med handen istället.
Ja, exakt.
Alltså det är så onödigt. Men det blev en väldigt stor grej när jag skulle föda mitt andra barn. Att jag var väldigt noga med att beskriva hur jag ville att det skulle vara efteråt. Ja. Så jag lärde mig något i alla fall.
Ja, och det där är ju också svårt som första gången föderskap. Man har ju ingen aning inför.
Man vet inte.
Man har ingen aning.
Och inte heller, man vet inte heller vem man ska träffa. Exakt. Det är också jättesvårt att veta hur... Liksom, hur kommer det vara och har de jättemycket att göra, ja då kanske de måste torka och tvätta och liksom fixa direkt för att de vet inte när de kan komma tillbaka och ibland har de mindre att göra och då kanske man kan be om 5-10 minuter.
Precis.
Men jag tror att jag hade ju heller ingen aning om att så här, men den här känslan direkt efteråt att man bara wow, gud jag fött barn, vad är det som sker? Liksom att det är ju inte många gånger i livet man är där och då. Och att få bara landa i det. Även om vi pratar liksom 15 minuter. Ja. Bara få liksom fatta att shit, 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 jag har fått barn.
Precis, och den där tiden är ju så sjukt. Som du säger, det är en tid som aldrig någonsin kommer återigen.
Nej.
Och få det där... Det skulle jag också uppskatta väldigt mycket just för min mitt första barn. Att liksom lite mer på bara, vad fan, som du säger, vad fan hände?
Ah.
Vem är det som ligger här? Istället för att då bli masserad inom situationstecken på magen för att få ut moderkakan. Trycker man bara... Liksom
ska jag ha ont nu igen?
Exakt. Och visst, det är klart att vissa saker måste ske för att inte det ska bli... dåligt på något annat sätt, kanske. Precis. Komplikationer, vad det nu kan vara. Men ändå liksom i mesta möjliga mån ge en några minuter att bara
det.
Landa.
Och också så här, nu det är klart jag har fått en annan bild av min första födsel efter min andra.
Ja.
På gott och ont måste jag säga. Men att se att, men det gick ju alldeles utmärkt. Och jag vet att det inte alltid är så, men ganska ofta går det ju väldigt bra. Även om man inte masserar, som det kallas. Att det gick också alldeles utmärkt. Att jag bara kunde få några minuter. Att alla gick ut därifrån. Och jag kunde bara få liksom samla tankarna lite grann. Det gick bra att liksom vänta lite. Jag behövde inte något läkemedel. Jag behövde inte heller att någon hade på att dra i moderkakan. Att barnmorskan sa bara att om du själv... För det var jag själv som bara, jag vill att den ska ut nu. Jag är redo att komma ut i badet. Så om du vill så kan du själv dra lite i den när du känner att det kommer en sammandragning. Och det känns ju mycket bättre än att någon annan står där och rycker.
Och trycker och drar. För det kände jag verkligen var som ett litet, inte ett övergrepp ska jag inte säga, men det kändes panikartat. Det var liksom som att det blev så här superallvarligt för att någon kom och tryckte där. Nu måste du ut, typ. Ja. Fast det inte var den stressen kanske egentligen.
Nej.
Och det gjorde ju att man bara... barn, alltså mycket. Liksom.
Det är mycket. För det är också så att man har varit med om liksom en enorm fysisk, liksom, vad ska man säga, cirkus, rent ut sagt. Precis. Och så har man den här människan på sig, att då får en annan okänd människa som håller på och trycker på en, plus att de trycker och det gör ont.
Mm.
Det liksom känns ju helt, det är inte alls där man vill vara direkt efter man har fött. Precis. Då vill vi att oxytocinet ska flöda och det ska vara lugn och ro, så gott det går. Ja. Och jag menar, om det inte är så att det bläder, då kanske vi inte behöver attackera direkt.
Nej, exakt.
Men det är ju...
I mitt fall ska vi nog säga att jag blödde nog lite, så där var det nog faktiskt befogat. Och det ska vi väl också säga att det
absolut
såklart kan vara
det kan
så.
Vara det.
Men som du säger, att man,
kan ju vänta
att man tar personen som man har framför sig utan liksom, att följa patienten.
Precis. Eller?
Mm. Men hur var det liksom, tyckte du, med anknytning, och hur var känslan efter? Var du så här over the moon, eller var det mer förvirrat?
Jag var mest så jävla lättad och bara, oh my god, det är klart. Jag kom ihåg att jag grät, och det var samma sak andra gången. Jag bara, åh, för fan, det är färdigt. Ja. Liksom, shit, pommes frites. Och sen var det ju en bonus att det också fanns
ett barn också. Trevligt.
Ja, det var ju liksom, det tog liksom lite längre. Men jag var ju väldigt beskyddande av dem. Båda två väldigt snabbt. Mm. Sådär. Men jag kände inte det här bara så här, åh, jag älskar dig så himla mycket. Mm. Men det kom kanske, ja, men dagen efter.
Ja.
När man hade fått sova lite grann och bara, åh gud, jag har gjort er. Men kanske ändå inte, jag vet inte. Jag har ju inget att jämföra med, men jag kände att jag älskade dem. Om jag var liksom bara så här over the moon, det vet jag inte.
Nej.
Men jag tyckte de var väldigt gulliga.
Ja.
Och jag var så stolt över mig själv och över dem. Och liksom kände att, nej men gud, det här är ju jättefint. Och så förstår jag mig lite mer, liksom, då har man aldrig ammat, och hur ska det gå? Men jag hade ju mjölk direkt, och hon var väldigt intresserad. Eller de båda har varit väldigt, kan man säga, matglada från start.
Mm.
Men jag fick lite sår, kommer jag ihåg, första gången. Men jag hade min mamma kom och hon masserade mitt bröst så här, och med liksom väldigt strök. Jag ska inte säga massera, strök med varmt, liksom, för att de hade blivit stora som
just det.
Basketbollar och liksom, det var så spänt, och det var också svårt för henne att få tag. Men hon var bara så här, men du kan det här, och dina barn kan det här, det är lugnt. Så jag hade verkligen med mig det nu. Fint andra stöd. Gången. Ja, att så här, jag måste lita på att jag vet hur det här ska gå till. Och jag kände ju också på mig att när det var fullt, och även om det gjorde ont, att jag förstår att jag måste tömma här.
Mm.
Och det var ju liksom kanske en dag när det gjorde, alltså, 1000 nålar, verkligen. Då fick jag skaffa ett sånt där, vad heter det, amningsskydd. Och det är ju inte alla barnmorskor som älskar det, men jag kände att det var rätt, och det blev jättebra. Okay. För det läkte där till sist, och sen kunde jag ta bort det, och hon kunde fortsätta amma. Och sen var det som att hon ammade ett år i sträck. Hela tiden. Precis som den där.
Äta.
Ja. Ja, eller äta och amma. Liksom, vill bara vara nära.
Vara nära,
och då är de liksom nöjda.
Mm.
Och jag tar för mig i alla fall har jag inte tyckt att det har känts besvärligt. För jag har känt att jag har så lugna barn. För att jag tillgodoser det behovet.
Just det.
Jag vet inte om jag var beredd på det, men det har alltid känts som att säga, ja, jag förstår att de vill vara nära mig. Mm. Jag är toppen ändå. Mm. Ja.
Ja, men precis. Och det är väl, alltså, mycket forskning som tyder på det här med dels hud mot hud, men också bära barn, finnas nära. Att det skapar det oxytocinet som vi pratade om innan.
Verkligen.
Och gör både mamman och barnet lugnare och gladare.
Precis, jag känner ändå att det här med anknytning, det är också på något sätt i lite olika nivåer. Jag har ju känt att det här är mitt barn, och jag känner att barnet vet att jag är dens förälder.
Mm.
Så den känslan har funnits från start hela tiden med båda barn. Men sen så händer det ju något annat när de får liksom kanske, eller man kan uppfatta lite mer deras personlighet.
Just det.
Och det tar ju, har i alla fall tagit tid för mig. Men då har jag mer den här känslan av att säga, gud, du är helt underbar.
Mm.
Det är liksom nästa steg i anknytningen.
Mm. Mm.
Det första är, ja, men primat, det låter, det anses på något sätt ibland vara liksom lite negativt. Men jag menar precis, verkligen som något positivt.
Ja,
att
ja.
Jag har inte behövt kämpa för det här, jag i alla fall. Utan det har kommit. Mina barn har haft det och jag har haft det. Och jag är så tacksam för det. För det har gjort mycket, väldigt mycket lättare. Och att jag liksom verkligen litar på mig själv och min kropp. Att det här med instinkt är något som jag tror stenhårt på.
Jag tror det där är så väldigt viktigt också att få med. För att många får ju dåligt samvete. Eller känner att de inte är tillräckligt bra mammor. Mm. Eller vad det kan vara. När de för man förväntar sig att man ska känna den där himla stormande kärleken. Mm. Åh, jag har aldrig varit så kär i hela mitt liv. För, ja. Alltså det är första gången man ser sitt barn.
Ja, visst.
Men, och det kan ju ske, absolut.
Absolut, det sker. Det låter jättehärligt.
Ja, visst. Ja. Men för de nog allra flesta så tar det sin lilla tid att lära känna varandra. Och som visst. Du säger, upptäcka nya spännande saker hos sina barn. Ja. Det är de där glimtarna som gör att liksom, hjärtat kanske
verkligen.
Kopplas på ett annat sätt. Men man hör ofta den här djursinstinkten att beskydda. Ja. Du är var nära mig. Liksom. Och det är ju det som är anknytning och det som är föräldraskap också.
Precis.
Så att, viktigt att känna att
exakt.
Man inte är dålig för att man inte är in love det första som
nej, precis. Och också så här, gud, man har varit med om så himla stor grej. Mm. Det är också väl ganska naturligt att man måste processa det lite. Mm. Och man är oftast ganska trött och så här, att verkligen. Man ovanpå det ska liksom det sätta pressen. Ja, men verkligen. Pressen att också känna sig jätteglad och exakt, supernöjd och bla exakt. Bla. Det är mycket begärt kan jag känna. Mm. Liksom. Sen jättekul. Ja. Det är som känns så.
Exakt. Det verkar jätteroligt. Absolut, grattis.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Men du, det känns ändå som att inför din andra förlossning att du var mycket mer... Nu analyserar jag utifrån Instagram.
Ja.
mycket mer... Hade mycket mer koll på hur du ville föda.
Mm.
Var det något som växte fram eller har du liksom verkligen läst på mer under den andra graviditeten? Liksom?
Jag har läst på mer. Mm. Men jag har ju blivit doula sen dess. Det spelar ju roll.
Ja.
Men också att jag... Ja, men det är mycket också som har hänt när man är med andra som föder barn. Dels att man kan känna att det där tar jag med mig. Mm. Och det där tar jag också med mig på ett sätt som att det bara är att det där vill jag inte.
Just det.
Liksom. Och liksom fick... Ja, men ju mer man hör och ju mer man liksom är insatt i ämnet födsel, desto mer också insåg jag att
jag är ju... Jag känner mycket för det här med eget ansvar. Mm. Och jag vet inte varför jag första gången var bara så här. Det kanske också är någon typ av så här. Det här känns så stort. Jag kan liksom inte ens ta i det.
Behöver hjälp.
Ja, mm. Så då tänkte jag. Men då vården löser det. Men i efterhand. Alltså ja, men det ska ju aldrig rekommendera någon annan. För när man tänker efter. Hur kan jag förvänta mig att vården ska veta hur jag vill föda barn. Mm. Det är helt orimligt. De känner inte mig. De vet inte vad jag vill eller vad jag har för förutsättningar. De har ingen aning. Mm. Och så lägger jag det liksom i deras händer. Det är liksom... Det är klart att det inte kommer.
Mm.
Eller, oddsen är inte goda att det kommer gå. Så då tog jag mig tid och tänkte på vad vill jag ha för känsla i rummet? Vilka grejer är väldigt viktiga för mig? Vad vill jag verkligen ha och vad vill jag inte ha?
Mm.
Och när jag hade funderat på det så landade jag i liksom några grejer. Och delvis var det att du måste ha verktygen. Det är du som ska se till att det blir så här.
Mm.
Man vet, för det första vet man inte ens, kommer någon personal ens hinna komma?
Just det.
Hur lång kommer födseln vara? Jag menar, allting hänger på mig. Mm. Och det kan jag förstå att det kan kännas läskigt för vissa. Men när jag väl hade insett att jag ska föda och det är jag. Det är inte någon annan. Det kommer också ett lugn med det.
Mm.
Att jag är inte så beroende av alla andra. Utan det finns inom mig. Då spelar det lite mindre roll vart man är och hur det går till. För att jag vet att det är jag. Och jag har allt jag behöver inom mig.
Mm.
På ett sätt. Det är klart. Får jag en stört blödning, ja, då behöver jag någon annan. Men jag hoppas att förstår vad jag menar.
Ja.
Men det blev det här som jag tycker att jag säger varannan mening. Men jag insåg att jag måste ge mig själv så bra förutsättningar som möjligt för att få det utfall som jag vill ha.
Mm.
Det handlar alltså inte om att kontrollera allting utan ge sig själv så goda förutsättningar som möjligt.
Just det. Ja. Det jag hör, liksom när jag tänker, när jag lyssnar på det, att du har ju sån otrolig insikt kring dig själv, vad du vill, vad du känner, vad du klarar.
Mm.
Hur kommer man ens dit? Förstår du vad jag menar? Är det kanske någonting du har fått av dina föräldrar redan sen liten? Eller någonting du i det här att bli förälder har börjat växa inom dig? Förstår du vad jag menar? För det är inte alla som
har det. Men jag tror att jag vet inte liksom när det har varit. Jag har ändå alltid på något sätt försökt utmana mig själv. Och också tänja lite på mina gränser. Alltså jag har mycket så att jag slutar med det här. Vi får se om det går. Eller jag börjar med det här. Vi får se om det går. Att jag liksom, jag försöker hela tiden känna vad klarar jag av. Och nästan allting faktiskt tänker jag att så här, vill jag verkligen det, då kommer det också att bli. Och det måste ju delvis vara mina föräldrar. Alltså, det har aldrig funnits en tid när jag har trott att de inte tror att jag klarar någonting.
Just det.
Alltså, och de har aldrig pressat mig. De är två väldigt högpresterande föräldrar. Mm. Så väldigt akademiskt lagda. Och sen vet jag inte hur det hade varit om jag hade sagt att jag liksom ville hålla på med konst. Men då tror jag att de hade tyckt att det också hade varit kul. Men det är aldrig någon som har bara sagt, men ska du inte bli läkare? Det har ju väldigt många frågat mig.
Det kan jag tänka mig. Det finns ju lite liksom att ha av i
verkligen.
Familjen.
Mm. Och sen nu kan ju folk fråga mig, men vill du inte bli barnmorska?
Just det.
Och det var ett tag när jag kunde bli liksom irriterad. Men jag visste tidigt vad jag ville bli.
Mm.
Och varje dag är jag så tacksam att jag liksom följde det och att alla har stöttat mig hela tiden. Det har liksom inte varit något snack om att jag ska kunna göra det. Och sen ville jag ut och resa plötsligt mitt uppe i allt. Då gick jag och gjorde det. Mm. Och jag jobbade som biträde innan jag ens blev sjuksköterska. Då mamma sa bara, okej, men vet du vad? Då får du dra till Indien. Då liksom drog jag till Indien själv och var biträde på några sjukhus. Mm, efterhand var jag bara, gjorde jag det? Alltså jag tror att mina föräldrar tänkt du kan. Och jag har tänkt att jag kan. Mm. Och någonstans liksom det här med att också bli utbränd, vilket det har blivit. Att inse att det är jag som ska ta hand om mig själv. Och jag har ansvar för mig. Mm. Så liksom, det är många delar som har gjort att jag känner mycket eget ansvar. Jag har också en väldigt stark tro på mig själv till viss del. Sen kan jag vara väldigt osäker på andra sätt. Mm. Men det också har gjort att jag har känt att jag kan det här. Och jag också är väldigt... liksom jag är ju väldigt fascinerad av kroppen och har ju sett kroppen om och om igen klara saker som man aldrig tror att de ska klara. Men med födsel, det är någonting som jag tror att den klarar. Så det har inte ens känts som att så här, varför skulle jag inte kunna föda barn?
Just det.
För jag är ju frisk och det är bra och lugnt. Mm. Men jag insåg andra gången att jag måste ju... Om jag inte vill att någon ska hålla på och undersöka, om jag vill få vara i min bubbla, då måste jag också... Det är mitt ansvar då att se till att jag klarar det.
Just det.
Liksom. Och då var att föda hemma blev liksom ett nödvändigt ont. För det är inte så på ett sjukhus att bara säga, men ni får stanna utanför tills det passar mig. Mm. Det är i alla fall svårare. Mm. Jag visste också att det är väldigt viktigt för mig vem jag träffar, vem som är i rummet. Man är så mottaglig till energier. Mm. Och det har ju malt i mig den här barnmorskan som sa till mig på ett tråkigt sätt. Och jag kände att det vill jag inte ha. Nej. Jag vill veta vem som kommer vara där. Jag vill också känna mig så bekväm att jag inte behöver ta socialt ansvar. Utan jag går in i mig och jag vet att jag kan säga jag vill att ni alla ska gå och att de kommer gå. Och jag vill att ni alla ska komma. Då kommer alla att komma. Mm. Och de här små grejerna insåg att det här är viktiga grejer för mig. Mm. Och då var det att föda hemma som gällde. Och också det var att ha verktyg när det känns väldigt intensivt. För det förstod jag att... Jag kommer inte ihåg, även nu, även fast jag bara födde 2 månader sedan. Man kan inte komma ihåg riktigt hur det känns att ha en sammandragning. Men jag kommer ihåg att det gjorde ont. Mm. Och då måste man ha någonting att luta sig tillbaka på. När jag inte hade förberett mig alls, då hade jag liksom inga strategier. Och nu hade jag så mycket strategier som jag inte ens behövde... Det känns inte som att jag ens behövde gå och hämta dem. Mm. Liksom, utan allt kom bara för att jag hade tränat så mycket. Så att allt kom när det skulle komma.
Och vad var det för typ av träning då? Liksom? Och vad var det för typ av strategier?
Jag tycker affirmationer hjälpte mig väldigt mycket. Jag tänkte, jag vet inte hur många gånger, att så här, jag är... som jag har pratat om, att jag är liksom en träningsperson. Jag älskar att träna. Jag älskar också den här känslan av att känna mig stark. Så om och om tänkte jag bara så här, men du är så stark. För det är min bästa komplimang. Aha. Liksom, aha. Som jag också kan säga till mig själv. Och bara, nej men gud vad du är så stark. Och det höll jag på att mala i huvudet. Bara, men du gör ju det här nu. Du håller på att föda barn nu. Gud vad stark det är. Och sen var det här med, när det blev väldigt intensivt, att kraften är inte starkare än dig. Den kommer ur dig. Det också bara kommer huvudet om och om igen. Speciellt när
den
man
kommer
är...
ur dig.
Ja, och att så här, när man är precis vid piken där. När man bara, när kommer det här? När kommer det börja liksom sakta ner lite grann? Då var det verkligen bara, det här är ju min kraft. Det här är min kraft som kommer. Liksom. Mm. Då känns det ju inte som någonting som görs mot den. Utan det är något... Min kropp, alltså det är något som jag gör. Det är inte, min kropp är inte separat från mig. Utan det här är något som kroppen gör. Och sen så visualiserade jag hur cervix öppnade sig. För mig var det verkligen att se som ett hål som blev större och större och större. Och liksom andas upp och känna att jag hjälper till. Mm. Liksom, jag gör det här tillsammans med min kropp. Det var för mig otroligt värdefullt. Och också att få säga... Jag vill inte göra det här längre. Det hade jag också pratat med liksom mina nära och kära om. Att jag måste få säga att jag vill inte.
Mm. Och det hör ju till ändå.
Det hör ju till, ja. Och det var ju jättehärligt att få säga. Alltså, just då kanske jag inte hade beskrivit det känslan som jättehärlig. Men att få säga bara, nej, men jag har ingen lust. Och att det inte betyder... okej, men då slutar vi här nu och då blir det epidural och vi utan okej, epoka. Vi fattar det. Men det går
känns
jättebra.
Känns så en stund.
Ja, och du vet att det betyder att snart är det
exakt.
Slut. Så de visste allt de skulle säga. Det var också att ha mycket stöd. Jag kan liksom inte rekommendera det nog. Mm. Nu jag vet att jag är jättelyckligt lottad. Som har många som jag är nära.
Mm.
Jag har två systrar som är... Gud, jag börjar nästan gråta. Men de är så himla fina.
Mm.
De är så fina och de känner mig så himla bra. Och de tog så himla fint hand om mig och min man.
Mm.
Och min dotter som var här också ganska länge. Jag kände mig bara 100% trygg med allt ihop. Jag kände hela tiden att alla här verkligen tror på mig. Alla här vet att jag kan göra det här. Det var liksom inte ens en gnutta osäkerhet som kom från någon.
Mm.
Alla var bara, ja, du gör ju det här jättebra. Du är helt otrolig. Och barnmorskorna, de satt bara i köket hela tiden. De kom in till mig när de kom dit. Men så satt de i köket hela tiden.
Otroligt.
Ja, och någon gång när jag krystade, då kom jag att jag tittade upp och då stod de i dörren lite så här. Och låg mot mig.
Ja.
Och så tänker man också bara, men gud, alla är här och bara hejar på mig. Och alla vet att jag kan göra det här.
Mm.
Och då känner man bara, men okej, men då kan jag göra det här. Det här går ju hur bra som helst. Och jag fick verkligen känna själv, liksom känna efter själv. Och när jag hade legat liksom i vattnet på sidan och det var väldigt intensivt, men så kände jag att men jag måste ställa mig på knä. Mm. Jag kände att det behövs, för jag undersökte, om man säger, liksom mig själv. Jag kände att hon kom in, eller han kom inte ner. Och när vi hade eftersamtalet, då sa mina barnmorskor att en minut innan hade en av dem sagt till den andra att ska vi se till henne att hon kanske måste komma upp. Så hade den andra sagt, vi ger henne 5 minuter.
Wow.
Och sen så hade jag på något sätt liksom känt av deras vibbar och ställt mig på knä. Och kom ihåg att jag var...
Kille känsla.
Ja, men det är också när man bara får liksom go with the flow. För att jag tror att hade någon bett mig göra det, hade jag sagt, det är för intensivt.
Mm.
Men på något sätt, när det kom inifrån mig, att jag vet att det här är det jag behöver göra för att han ska komma ner. Och stod jag så ett tag och sen kände jag bara, nej men det är så intensivt att jag orkar inte mer. Och då la jag mig ner igen och då kände jag så bara, nej men nu är ju huvudet här.
Mm.
Och då vet man ju bara så här, det här, nu är det klart.
Ah.
Så kände man sig så lättad. Men så tog det lite tid och det var också så här att det fick ta tid. Jag tror på sjukhus hade de kanske sagt att så här, nu har huvudet varit här lite väl. Men jag kände hela tiden och jag kände också på något sätt, jag känner att han rör på sig.
Ah.
Liksom, så jag känner att han mår bra. Och det är ju kanske på ett sätt liksom ett stort ansvar att ta själv.
Mm.
Men jag också kände verkligen att jag litar på mig själv och vad min kropp säger till mig. Och så kom ju huvudet ut och där stod det ganska länge. Och så kom halva kroppen ut.
Mm.
Jag tänkte, men gud, ska jag inte bara vara fri? Och sen, så då kom jag att jag tittade bara, eller jag hade huvudet bak och så sa, jag tror att det var Sabe som bara, nu måste få du ta tag i honom. För jag höll bara liksom med händerna.
Uh-huh.
Och sen bara, just det, gud, det kom en person. Så kom jag att jag tittade. Och det var ju väldigt speciell känsla när överkroppen håller i mina händer. Men jag kan få känna benen inne i min kropp.
Herregud.
Och bara, nej men gud, nu, det här händer. Också det var en stund där jag bara, här och nu händer det här. Och sen, 2 sekunder sen så var han ute så... Alltså, jag lägger på mitt bröst.
Det här är ju helt otroligt att du fick uppleva det och vara medveten i det.
Ja.
Liksom. Det är ju få förunnat alltså, tyvärr.
Det är ju verkligen, för man är, det är också den här naturliga liksom på något sätt med, vad ska man säga, ja, men ändå på något hypnotiska grejen som man är i när man föder. Ja. Att man är liksom så djupt i någonting.
Mm.
Men det händer ju också något i kroppen precis när barn ska ut. Att man får den här adrenalinkicken. Och att jag kunde då vakna upp, inse och bara, nej men gud, nu tar jag emot honom. Och nu är han här och jag känner, och jag ser hans ansikte. Och allt är ju bara på några sekunder. Och sen kommer han på mitt bröst och då är det som att ridån stängs nästan. Snarare som att jag bara, gud, en scen. Ja. Och så bara fick han ligga där och bara, kom att jag då blundade och bara grät och bara, oh my god, det är färdigt nu. Det är färdigt. Vi har gjort det.
Ja. Alltså det måste ju vara sån jävla fint. Självkänsla, sån jävla självförtroende att jag fixar det här. Helt jävla själv.
Ja, och också bara så här, jag kom att jag kände sån, först kände jag mig bara glad, men så var det några dagar, 2-3 dagar efteråt när jag bara, vad var det som hände? Mm. Gick allting bra? Och så fick jag hela tiden försöka säga till mig själv att vet du vad, det är helt okej att det känns så här. Mm. Att det inte känns bara bra. Att det inte känns så himla kul. Och jag kom att jag sa det till min barnmorska när hon ringde att nej, jag vet inte riktigt hur det känns. Och på något sätt, efter jag hade bara fått säga det högt till henne, liksom, då började det börja inse att bara, men på vad du gjorde, du la ner så mycket tid och energi och it paid off verkligen. Fy fan vad kul. Tack till mig själv.
Otroligt.
Ja, för jag känner verkligen att det är ju tack vare mig som det fick bli som det blev. Och sen liksom hade jag klarat det själv, ja det hade jag gjort, men det är också för att jag hade det stödet som jag hade och de möjligheterna som jag hade. Det är inte alla som har möjlighet att välja att föda hemma, för det var en viktig del av varför det kunde bli som det blev, och att jag fick välja, jag visste vilka barnmorskor jag ville ha och att de hade tid och att jag vågade säga jag skulle vilja att ni två jobbar ihop och så här. Så jag hade en bild och det gick. Och jag är så otroligt tacksam för det. Kan obeskrivligt.
Tänk om alla kunde få. Otroligt.
Det,
Gud, det är så fint att höra dig berätta om det. Det är liksom så rogivande att höra om en sån här förlossning. Där det bara går så precis som du vill. Och det är du som liksom känner in din kropp och följer det. Det är helt otroligt. Man önskar att alla förlossningar skulle få vara så.
Jag önskar verkligen det.
Du skrev också ganska tätt in på din förlossning, tror jag, på Instagram, lite om orgasmic birth också. Vill du berätta lite om det?
Ja, men jag hade läst, det finns ju en bok som heter Orgasmic Birth. Jag har också under doula-utbildningen, det finns ju en film om just orgasmic birth. Jag vet inte om man måste köpa den, men jag tror att den finns på YouTube. Ja, hur som helst. Jag hade sett den och jag kom ihåg då att jag bara, jaha, passar de här grejerna verkligen ihop? Orgasm och födsel. Ja, each to his own. Och så hade jag inte tänkt på det så mycket mer. Och sen, jag kommer inte ihåg liksom hur det här dök upp i huvudet igen. Men jag köpte i alla fall boken och tyckte bara, ja, men det här känns väl rimligt. Och så här, varför är det så ändå tabu att prata om någonting som har med inte bara sexualitet men en sensualitet och födsel att göra, trots att vi är väldigt många som har liksom knullat oss till den här punkten. Exakt. Om man ska vara helt krass, och ändå ska vi vara som att så här, oh nej, det har ingenting med något att göra liksom. Det är ju helt absurt egentligen. Så jag tänkte, okej, men hur ser jag liksom, hur skulle jag anamma det här själv liksom? Och det var länge ganska liksom oklart för mig, men jag förstod ändå att så här, jag hade en sen tidigare liksom, dildo men en klitorisstimulator, för att i alla fall för mig, jag kände redan innan att jag vill inte att någonting ska in, just allt
det
ska ut,
just det, ja. Ja, den kan man ju faktiskt relatera till.
det är väl sin tid och en plats, men även där känner jag bara, each to his own. För vissa vill ju ha liksom ett penetrerande samlag. Hade min man kommit nära mig vid det där läget hade jag skriket rakt ut. Så jag jag satte den på laddning och så hade jag, tack och lov, jag hade fått en till. Så jag satte båda på laddning och det är jag så tacksam för att jag använde den första och när den batteriet gick så var det som med lustgasen.
Okay.
Jag bara, vad i helvete ska jag göra nu? Okay. Alltså snälla, snälla. Alltså vet du, jag vaknade upp och bara, nej, 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 nej. Och då var jag bara så här, kolla den där lådan, det finns en till. Och så vet du, så fick jag en så bara, gud, nu kan jag alldeles ut.
Alltså den var liksom med dig i hela...
Från, alltså inte hela tiden, det var väl... För jag hade, jag fick kryst, min första kryst ganska... tidigt ändå. Men det kanske var strax innan dess. Jag kommer inte ihåg riktigt. Nej. Men efter, det var som att vi behövde byta vatten i poolen.
Mm.
Och så kom jag, då tog jag vattenslangen och bara la den mellan benen. Både värmen men också liksom strålen kände jag bara, oj gud, nu kan jag kan liksom slappna av lite grann med det här. Och så syns jag att de kan inte hålla på och springa med kastruller och byta ut vattnet hur mycket som helst. Så då bad jag om då den här, den heter Sona.
Mm.
Kan jag ändå
bra tips. Kära,
verkligen, Sona från Lelo. Och jag hade kollat innan att den var vattentät. Jag hade också pratat med de som jag visste skulle vara med. Jag hade inte pratat just med barnmorskarna om det. Men jag visste att de var väldigt positivt. För jag hade varit på ett möte när Sabi skulle föda hemma. Mm. Med de här två barnmorskarna som var med. Och då hade de sagt att... snälla, tänk på att klitorisstimulering kan vara jättebra. Så jag visste att de
det,
skulle
de
inte... ja, och att de var liksom för det.
För det kan väl vara liksom lite... inte det enda ska jag inte säga, men just där kan man ju känna sig lite... alltså, just liksom orgasm och det sexuella eller sensuella, det är ju ganska intimt.
Absolut.
Och man vill gärna vara för sig själv kanske.
Precis.
Att just den grejen kan ju vara lite skrämmande för många, tänker
jag. Exakt. Och jag tror att det kan... Alla är ju så olika. Jag hade ju många människor där ändå i jämförelse med många andra. Mm. Men jag tänkte att jag berättar för dem hur jag tänker. Att så här, det här är då ett verktyg som jag tänker att jag kanske kommer vara sugen på att använda. Kanske inte. Liksom. Och så är det ju inte... eller jag ska inte ärligt, men för mig så var det ju inte liksom sexuellt på det sättet. För att med sex tror jag för ganska många att det är också mycket det mentala och
verkligen.
Liksom att man fantiserar antingen om stunden eller liksom om något annat. Och det var ju inte den delen var ju inte närvarande.
Nej.
Utan det här var ju väldigt fysisk. Mm. Liksom att den fysiska sensationen gjorde att de andra fysiska sensationerna i kroppen känns mycket mer hanterbara. Och sen så var det ju ändå
smärtstillande
så.
Nästan.
Ja, det liksom. Var verkligen smärtstillande. Det är också, kan man ju tänka sig att det liksom skakar i hela det området. Det gör ju att man inte heller kan spänna sig på samma sätt.
Just
det. Så jag hade ju pratat med dem innan så jag kände mig också bekväm. Och också så någonstans så visste jag att alla här vill att jag ska ha en så bra upplevelse som möjligt.
Mm.
Så jag vet att de också kommer tycka att det här är okej. Okay, liksom. Det är också, jag hade ju inte liksom till vardags bara, hej syror, kom in medan jag onanerar. Så är det ju liksom inte. Men jag kommer ihåg någon gång att jag bara, oj, nu kom jag. Och så tänkte jag bara, och jag sa det högt. Och så kom jag och tänkte bara, åh nej, tänk om de blev obekväma. Är det här pinsamt? Alltså du, han tänker alla de här grejerna. Han bara, men skitsamma. Jaha, okej. Okay. Alltså bara så här, det är, jag vet att de vill att jag ska ha det bra. Och det var på något sätt, det är det enda som spelade någon roll. Och jag kände att det här känns ju bra för mig. Och jag vet att alla i det här rummet vill mitt bästa.
Mm.
Så... det är liksom
det är så,
okay.
Så många plan av det här. Dels är det liksom hela det vi också vet genom forskning, hur viktigt det är att kvinnan känner sig trygg i rummet när hon ska föda. För liksom utgången för hela förloppet. Och samma med sex liksom egentligen. Alltså nu, som du var inne på, det handlar inte om sex per se på det sättet. Men liksom just att kunna njuta.
Ah.
Det är ju också, handlar också så jävla mycket om trygghet.
Verkligen.
Allt det där, alltså det är så, det är liksom case study.
Ja, men allt går ju liksom hand i hand. Och man inser också hur lite som hade krävts för att bryta det här.
Exakt.
Mm. Alltså bryta, för att det är avslappningen, det är att känna sig trygg, det är att liksom våga ta för sig. Alla de här grejerna, hade det kommit in någon som fick mig att känna mig osäker, då hade inget av det här. Ja, det hade ju liksom inte gått. Mm. Men istället var det tvärtom, att jag kände mig så fri att göra det som jag ville.
Mm.
Och det unnar jag liksom alla, att man vågar känna efter och att man också agerar på det som man känner att man vill.
Mm.
Liksom det, och det är många som säger det, att jag skulle inte våga och jag ska ändå föda på sjukhus, hur ska jag göra? Men då vill jag ändå tipsa om att vara i badet är en bra grej, för delvis så då syns man ju inte lika mycket heller. Och man kan gå in i badrummet och man kan alltid, även på sjukhus, bara skriva en lapp eller säga till personalen, var snäll och bara knacka innan ni kommer in. Så kan man anpassa sig därefter. Man kan också skriva i sitt förlossningsbrev att det här är någonting som jag eventuellt kommer använda mig av. Jag menar, jag är säker på att de absolut flesta barnmorskor som jobbar på förlossningen har haft samlag tidigare.
Absolut.
Och har liksom sett några könsorgan i sina liv.
Ja.
Och många, tror jag också, om man bara skulle vara ärlig och säga, skulle också kanske säga att ja, det låter som en jättebra idé. Använd de resurser som du har.
Verkligen.
Och de som inte tycker det är okej, jag menar, fuck them. Det har inte med dig att göra. Du gör det som känns okej för dig och det som känns bra för dig. Men jag fattar att det inte är superlätt för alla. Men jag är jätteglad. Och jag hade, som sagt, jag höll liksom krampaktigt i den här hela tiden. Och som med lustgasen, att jag kunde ta bort den. Och sen så när samma dagen kom, då lade jag tillbaka den. Mm. Och sen så när jag från att jag kunde känna huvudet, då var den ju på hela tiden. Och det är en väldigt rolig video. Från, alltså när han kommer ut. För då har han ju verkligen som en skakande del på hans panna. Och så min syster som kom från sidan och bara såhär, let me take that. Och så hör man henne viska i bakgrunden, I can't turn it off. I can't turn it off. Ah, så vi säger det, att han blev liksom döpt av en döpt av en dildo vid födseln.
Dildo,
ändå
dildo Freddy.
Ja, ah, dildo Freddy. Nej, fy fan, stackarn. Ja, men jag hoppas att han ska se tillbaka och tänka, jag är glad att du gjorde det du behövde för att det här skulle gå bra.
Det tror jag alldeles säkert enkelt han kommer göra.
Det är också något som är så, alltså att man får en sån positiv relation, men liksom en positiv känsla av sin kropp när man känner att det här är så intensivt och liksom det är väldigt ont just nu, och samtidigt så kan jag komma. Det är ju två grejer
alltså,
som man bara, de här grejerna i alla fall för mig har inte hört ihop.
Nej,
liksom.
Exakt.
Men att de här två grejerna kan hända samtidigt. Och det känns på något sätt så självklart för kroppen. För då också, man vet ju hur det känns när man kommer. Att man kan känna alla de här ändå ruschen av hormoner. Som gör att man känner på ett visst sätt. Och det gjorde ju att det kändes mycket lättare. Det känns fortfarande superintensivt.
Mm.
Men att bara kunna tänka på något annat. Mitt under liksom sammandragningens peak. Det är ju helt otroligt. Jag kommer ihåg att jag kände bara, är så jävla mindblown. Det är så ont, men jag också tänker på att jag kommer nu. Det här är helt sjukt. Nej, men det är så speciellt.
Väldigt, väldigt häftigt. Jag intervjuade Erika Alsborn, kan man gå tillbaka och lyssna på också, som är sexolog liksom.
Ja.
Och hon pratar också väldigt mycket om det här just. Men som du är inne på, att vi liksom är så, liksom vi kopplar bort det här med det som ändå sker i kroppen, att vi inte fattar sambandet liksom. Som du också var inne på, att liksom, förhoppningsvis har ju barnet kommit till av en orgasm.
Ja.
Och ska också kanske kunna födas med hjälp av, exakt, en orgasm. Alltså liksom, vi vill så himla gärna disconnect alla de här grejerna istället för att bara inse att vi är en och samma. Att,
exakt,
vi kan ha allt det här i oss liksom.
Och att det liksom inte, för det blir sjukt om man ska börja tänka att den här känslan har, alltså med barnet. Det är inte som att man bara, oj, nu tänker jag på barnet. Och det. Alltså, det är därför jag menar att det har inte så mycket med, för min del, liksom, med fantasi. Och det är ju många som säger att de har inte alls ens funderat på att ha en orgasmic birth. Men det var inte jag, ska jag säga. Det var Fredde som pruttade. Att när barnet kommer så bara får man en orgasm. Mm. Och många som inte ens vågar säga det, det till någon. För att man tycker det är så himla...
Just det.
Jag vet inte om det är alltså, som att... det blir så absurt att man ska då anklaga sig själv. Mm. Eller vara rädd för att bli anklagad för att det skulle vara något sexuellt med barnet. Exakt. Det har ju liksom ingenting. Nej. Snälla, jag är en person som föder ett barn. Ja.
Men det är ju hela svängen med kvinnlig sexuell njutning eller kvinnlig njutning. Det är så skambelagt.
Det är så skambelagt. Och jag kan känna även nu när jag pratar om det att jag tänker, gud, kommer någon tycka det genom mig till det. Men så har jag ändå valt att, vet du vad, jag, om jag inte pratar om det, då kommer det ju fort.
När ska vi annars kunna vända på det?
Och jag vet ju vilken positiv upplevelse det här var för mig. Verkligen. Och jag hoppas ju bara att fler ska få uppleva det.
Ja.
Oavsett om de tänker på det innan eller ja, alla de. För jag menar, det var förvånansvärt många, för mig i alla fall, som skrev just att jag fick en orgasm och jag, vissa sa och blev skammade också av personalen som skrattade åt dem till exempel. Eller många som har bara, jag har inte sagt det här till någon på flera år.
Mm.
Och inte kunnat känna att shit, min kropp hjälpte mig på det här sättet. Mm. Alltså det är ju bara en sån, alltså man borde ju klappa sig själv på axeln. Verkligen. Och bara tack kroppen för att du gjorde det. Det gjorde ju hela upplevelsen mycket lättare för mig. Och det vill jag att liksom, inte en enda orgasm ska gå till spillo.
Exakt, okay? Exakt. Verkligen, vi skriver ett plakat på det. Verkligen. Känner jag.
Uppmuntra folk istället. Det är sjukt att man inte gör det. Många har ju inte ens en aning om att det här kan ske.
Nej, exakt. Trots det är det man... som är lite... Det är ju inte, precis, att det inte ens tas upp inför som en... Alltså bara det som vi är inne på, att det kan användas som smärtlindring. Det är också att det inte ens är med kring det. Liksom.
Det är så konstigt också när vi är ändå väldigt många som föder med våra sexualorgan. Precis. Och ändå ska vi låtsas det som det att det inte är våra sexualorgan.
Att det inte hör ihop. Liksom. Det är klart att det hör ihop. Det är alla våra känslor. Alltså, vi har så mycket nervtrådar där nere.
Så mycket. Utnyttja dem. Precis. Det är så man kan känna. Och sen som sagt, det här är inte för alla. Men fundera åtminstone.
Mm.
Och om du tror att det kan hjälpa, man kan ju prova.
Mm.
Det är också om man känner bara, nej, det här var inte för mig. Ja, då slutar man.
Det är exakt. Inget, jag tror att man måste stacka, liksom, jag tror att så många tänker att liksom, men gud, man är ett sexuellt odjur som inte kan liksom koppla bort sexdriften när man föder barn. Man bara, ja, fast det är inte riktigt det det handlar om. Liksom. Ja, men jättigt så.
Sexuellt odjur. men det var så... sluta shama folk.
Exakt.
Det är fan
exakt.
Det första.
Det är grundregeln nummer ett.
Gör det som känns bra för dig.
Mm. Och var inte rädd för din egen kropp, kan jag känna.
Nej, var inte rädd. Alltså, den har så mycket potential. Mm. Den har så mycket potential. Utforska den potentialen istället. Mm. Jag tror också att om många skulle göra det, då skulle man också inse att gud, kroppen kan. Och många skulle inte vara kanske lika rädda eller nervösa som de är.
Mm.
När man inser vilka otroliga resurser man bär på.
Verkligen. Du har gett många kloka råd och tips här under programmets gång. Men har du något mer du vill skicka med innan vi avslutar idag?
Det är inget nytt, men det är att ett, jämför dig inte med någon annan. Under graviditeten, födseln eller tiden efteråt. Eller livet överhuvudtaget. Det inspireras av andra. Mm. Jämför dig inte med andra. Ska jag säga. Och nummer två. Lita på din instinkt. Ta tid. Det är ingenting som alla kan få liksom hela tiden. Utan det är något man måste träna lite på. Det handlar om att vara lite mindful. Att ta tid. Känn efter hur känns det i kroppen. Lita på att du kan tyda din kroppssignaler liksom, och att du tar de beslut som är bäst för dig och för ditt barn. liksom, man har så mycket i sig. Och det är ju tack vare evolutionen till mångt och mycket. Och att vi måste bara inse att vi har det helt enkelt. Lita på det. Mm. Det är inte allt, alla svar finns inte någon annanstans. Lyssna på vad din kropp säger först. Och sen kan du komplettera med andra saker. Mm. Det är det jag tycker folk ska ha med sig.
Tack för att du har hjälpt mig att vara i nuet. Det har varit en fin stund med dig. Och tack för att du vill ha med.
Tack själv, Nina. Det var jättetrevligt.
Bra, härligt. Tusen tack. Och på K-Britton, du hittar henne under namnet Curly Doula på Instagram. Och du kan höra mer av hennes härliga stämma i podden Systrarna Britton. Tack kära du lyssnare också som har varit med oss idag. Det betyder så, så mycket. Vi hörs alldeles snart igen. Kram! Hörrni, vi ses ju på Insta och Facebook och allt sånt där också såklart. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.